Vi läser den sista etappen här också. Från Lukas evangeliet kapitel 23 från vers 32. De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sade: förlåt dem, för de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade: om du är judarnas konung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför hans huvud. Här är judarnas konung. Här är vi ber att du ska göra oss mottagliga för det som du vill tala till oss idag. Gör ditt ord levande och verksamt. Och lös oss ifrån våra bojor. I Jesu namn. Amen. När rådsmedlemmar, stora rådet, tempelvakten och några andra gick ut för att gripa Jesus, när de kom och fann honom i Getsemane, så står det i Lukas evangeliet, den texten vi läste tidigare, att Jesus säger: detta är er stund. Nu har mörkret makten. Att förstå allvaret i det uttalandet är nästan omöjligt. Att förstå vad det innebär att Herren, Guds son, säger: nu har mörkret makten. Om vi gjorde det, om vi förstod vad det innebar, så skulle vi inte våga leva knappt. Men när vi ser på det som följer, så är det så det ser ut. Det ser ut som att mörkret har makten. Ljuset har kommit till världen. Och nu har mörkret fått honom i sitt våld. Det lyser igenom i det som sker. Hur han blir förrådd av sina närmaste. Hur domstolen förvrider hans ord och använder falska vittnesmål för att få honom dömd. Hur hans närmaste, den främste bland lärjungarna, Klippan, Petrus, som hade lovat att han skulle följa Jesus ända in i döden, plötsligt förnekar att han överhuvudtaget känner honom. När folket som hade några dagar tidigare hälsat honom som konung och frälsare nu föredrar en dömd terrorist före honom och kräver att han ska avrättas. Mörkret har makten och nu har det ljuset i sitt våld. Vad gör mörkret när det äntligen får sina händer på honom som är ljuset? I början av Johannes evangeliet så talar Jesus med Nikodemus uppe på ett tak. Och då säger han bland annat att detta är domen. Att när ljuset kom in i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset, därför att deras gärningar var onda. Och det är det vi ser här. När folket, när översteprästerna, när soldaterna i den romerska vakten ser på Jesus, honom som är ljuset, så ser de allt som har gått fel med deras liv. De ser allt som de hatar med sin egen tillvaro. alla vidrigheter som de har gjort och helst vill glömma. Alla misslyckanden när de har velat göra gott men misslyckats, eller när de medvetet har gjort det onda, när de har medvetet låtit bli att göra det goda, allt det de vill dölja, all liten småsinthet, all själviskhet, allt skamligt som finns i deras liv, ser de plötsligt klart och tydligt när denna rena och oskyldiga människa står framför dem. Och vi människor kan inte hantera det. Mörkret reagerar. Måste försvara sig. Vi kan inte stå ut med att ha en ren människa framför oss. För då får vi syn på vår egen smuts. Han måste förintas. Så man går våldsamt fram med honom. Man misshandlar honom. Man förnedrar honom. Man spottar på honom. Man torterar honom. Tvingar honom att släpa sitt kors genom staden. Och sen spikar man fast honom där på korset och reser upp honom naken och sönderslagen så att alla ska kunna se när han efter flera timmar av ångest och smärta ger upp andan. Men det är inte bara ljuset som mörkret här har fått i sitt grepp. Ljuset avslöjar inte bara mörkrets gärningar utan också mörkrets band över människor. För vi ser att det finns inte en enda fri människa i den här texten, i de här texterna, i det som sker. När mörkret regerar så regerar fruktan och hat över människor. Och tvingar dem att göra otänkbara saker. Överste prästerna fruktade honom därför att han var ett hot emot allt det som de stod för. Folket älskade honom. Men om det skulle visa sig att han verkligen var den han utgav sig för att vara, då skulle allt det de stod för bara falla. Han avslöjade inte bara deras eget hyckleri, utan han stod för någonting, en bild av Gud som de inte kunde stå bakom. Hans hela verksamhet var en hädelse i deras ögon. Så de gör det otänkbara. De hädar. I Johannes evangeliet när Pilatus på lite hånfullt frågan om ska jag verkligen korsfästa er konung, så svarar överste prästerna: vi har ingen annan konung än kejsaren. Det är förmodligen det grövsta, den grövsta hädelse som en judisk präst skulle kunna ge. Vi har ingen annan konung än kejsaren. När hela skriften är full av att stryka under endast Gud är er konung, så har de precis gett bort sin lojalitet till den romerska ockupationsmakten. Allting bara för att bli av med honom. Pilatus fruktar ett judiskt uppror. De har placerat honom i utkanten av det romerska imperiet i en väldigt bråkig region. Och gett honom uppdraget att hålla ordning på det här besvärliga folket som trots att de har varit ockuperade så länge vägrar att bli romare. Utan envisas med att fortsätta vara judar. Och han vet att om det visar sig att han inte kan hantera situationen, om han visar sig vara ovärdig sitt uppdrag, så kommer det gå väldigt illa för honom. Därför att hans romerska arbetsgivare, kejsaren i Rom, är en mäktig. Och det skulle inte vara problem för honom att låta Pilatus bara försvinna. Så han gör det otänkbara. Fast att han vet att den här mannen är oskyldig, så går han emot sitt samvete. Han går emot all sin känsla för rättvisa och sanning. Och dömer en oskyldig man till döden. Till det värsta straffet som kunde utdelas i romarriket. Petrus är bunden i fruktan. Han fruktar delvis att han ska bli igenkänd som en av medbrottslingarna och bli dömd tillsammans med Jesus. Men hans förnekelse röjer en mycket, mycket djupare rädsla hos Petrus. Han är rädd för att bli avslöjad, men han är livrädd för Jesus svaghet. Det här är den mannen som han har vigt sitt liv åt. Han som han gav upp allt för att följa. Och han har fått se honom utföra fantastiska gärningar. Han har fått se honom förhärligad tillsammans med Elia och Mose. Han har fått finna en ny identitet hos sig själv genom honom. Han har satt allt sitt hopp till honom. Och när Jesus en gång tidigare talade om sin död så utbrast han: det får inte ske, Herre. Därför att du är allt jag har, underförstått. Och här står nu Jesus, bunden, övergiven och maktlös inför dem som anklagar honom och slår honom. Och Petrus är livrädd för det han ser. När han säger: jag känner inte den mannen, så är det inte bara en lögn. Därför att i hans ögon så det här är inte den Jesus som jag lärde känna. Det finns också ännu ett djup i den där förnekelsen som är kanske ännu mer skrämmande. Johannes evangeliet är ju ett evangelium som är ganska tätt, om man säger så. Varje ord är väldigt genomtänkt och fyllt med mening. Han hade lång tid på sig att sitta och skriva det här evangeliet. Han har funderat över det väldigt länge. Och därför finns det små betydelser även under det som vi ser, som är tydligare när man läser det på grekiska till exempel. När Jesus blir arresterad i Johannes evangeliet så går han ut för att möta truppen där. Och så frågar han: vem är det ni söker? Och de säger: vi söker Jesus från Nazaret. Och då svarar Jesus: ego ei mi, jag är. Och de rättfärdiga judarna, några av de rättfärdiga judarna i gruppen där, viker tillbaka och faller till marken, därför att Jesus har precis uttalat Guds namn: jag är. Men när de frågar Petrus: hör inte du också till honom? Är inte du också en av lärjungarna? Så svarar Petrus: ok, Amy, jag är inte. Och det är precis som att Johannes liksom vill lyfta upp att Petrus ger här uttryck för hela mänsklighetens situation. Motsatsen mellan honom som är och den som inte är. Att förneka honom är att förneka sig själv. Jag är inte. Att förneka sin skapare är för det skapade att förneka sin egen existens. Och där har vi berättelsen om vad mörkret har gjort med vår värld. En värld där fruktan och hat reglerar människors liv. Får Guds avbilder att häda Guds namn, att förkasta sanning och rättvisa, att förneka honom som är livet och därmed förneka oss själva. Nu har mörkret makten. Och det är klart, om vi tittar ut genom fönstret, bildligt talat, om vi ser oss omkring på våran jord idag, så är det en slutsats som vi skulle kunna dra även den här dagen. Därför vi ser tecken på det här överallt. Vi ser lidande, Vi ser hädelse. Vi ser människor som sitter fast i fruktan och hat och får dem att göra fruktansvärda saker. Men vi har inte samlats här för att gråta över en värld som är hopplöst förlorad. Vi är samlade här för att fira påsk. För att uppmärksamma, lyfta upp och bekänna att Gud har gett ett svar på världens belägenhet. Och det svaret är Kristi kors. I finansvärlden på 80-talet någon gång, så tror jag det var, jag är inte säker, så myntades ett begrepp som har levt kvar och plockades upp i lite filmer och sånt där. Och det är uttrycket "There's no such thing as a free lunch." Alltså det finns ingenting som heter en gratis lunch. För att uttrycka att det finns ingenting gott som inte har ett pris. Det är alltid någon som får betala i slutändan. Antingen så får du betala senare på något annat sätt, eller så kommer någon annan att få betala det som du åtnjuter gratis. Och det som vi ibland kanske missar att ta med oss när vi ser på det som sker med Jesus. Det som gör att man kan känna att det här faktiskt är ett misslyckande. Ett tecken på att mörkret har makten. Det är att vi har missat att ta med det perspektivet genom det som Jesus har talat om hela tiden. Alla folket som stod och tittade på den här mannen bruten och när han släpade sitt kors genom Jerusalem, så de som inte var hånfullt glada måste ha varit sorgsna över att det var en vacker dröm som gick i spillro. Men när Jesus några en tid tidigare hade stått i hänförd rörelse över världens, över sin kärlek till världen, och ropade att kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska skänka er vila, så var det korset han talade om. De som hörde honom visste det inte. Men när han släpade det tunga korset genom Jerusalem, så betalade han det priset och köpte han vila åt de tyngda. När han talade om sig själv som den gode herden och sa "jag har kommit för att ge er liv och liv i överflöd", så var det inte många som förstod att han talade om korset. Att det var genom att låta sitt blod flyta som han köpte det livet. Att herdens liv var priset för att fåren skulle få leva. När han talar om sig själv som livets bröd direkt efter ett brödunder, så var folk inte särskilt intresserade, för att han hade precis gett dem mat. Räcker inte det? Och förstod inte att han talade om korset. Att brödet måste brytas sönder för att kunna ge näring. Att vetekornet måste i jorden och dö om det ska kunna ge någon skörd. Och med det perspektivet med oss, så framträder en annan bild av långfredagens händelse. Som säger att makten tillhör inte den som kan ta någons liv, utan den verkliga makten tillhör faktiskt den som är beredd att offra sitt liv. I Lukas 23 och 44 står det: det var nu omkring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: "Fader, I dina händer lämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta slutade han att andas. Mitt i den mörkaste timmen, när mörkret har fallit över jorden, mitt när det yttersta tecknet på att mörkret verkligen hade makten verkar ha lagt sig över all mänsklig verksamhet på jorden, så vänder sig Jesus till den som verkligen har makten och säger: i dina händer lämnar jag min ande. Det vill säga, Jesu liv var ingenting som togs ifrån honom. Det var någonting som han gav. Han hade sagt till sina lärjungar att ingen har tagit mitt liv ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det. Och jag har rätt att få det tillbaka. För detta har min fader bestämt för mig. Alltså efter att han hade gått in mitt i detta mörker. Att han blir korsfäst i mitten mellan två stycken andra förbrytare. Och finns mitt i deras situation, mitt i mörkret, så är det fortfarande mästaren som har initiativet. Och han överlämnar sin ande. Det som ingen kunde ta ifrån honom valde han att ge. Och det gjorde han för att köpa de fria som var slavar. De som inte visste att offren i det här fallet inte alls var han som hängde på korset. Att han i praktiken var friare än någon av dem. Men han gav upp sin frihet. Han gav upp sitt liv för att köpa de fria som var slavar under fruktan, under hat. Och när han ber: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör, så ger han uttryck för det. Förhänget som stängde vägen in i det allra heligaste hade brustit. Uppifrån och ända ner, står det i ett annat evangelium. Vägen in till Gud är plötsligt öppen. Och det finns inte längre någonting som kan binda människorna och hålla dem utanför. Hans verk är fullbordat. Och han ger upp andan. Det finns någonting fantastiskt i det här. I att makten inte tillhör den som kan ta livet, utan den som är beredd att ge sitt liv. I samtalet med Pilatus så är det ytterligare ett sånt där tillfälle när Pilatus säger: du är alltså judarnas kung. Och i den grekiska texten så står det att Jesus säger: du säger att jag är kung, och det är jag. Det är ytterligare än det här: jag är. För detta blev jag född, och för detta har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Och det här är fantastiskt, därför att när Jesus hade utfört sitt första brödunder och folket var överväldigade: här har vi en kille som kan ge oss mat för resten av livet utan att vi behöver arbeta för det, så förstår Jesus att de hade tänkt att göra honom till kung med våld. Det står så. Han förstod att de tänkte tvinga honom att göra honom till kung. Så Jesus drar sig undan. När han hade hela folket på sin sida, när alla älskade honom och ville göra honom till kung, så drog han sig undan. Men här, när han står trasig, misshandlad, bunden och övergiven inför Pilatus, då accepterar han kungatiteln. Det visar vilken slags kung han har valt att vara. Och när han naken, blodig, krönt med törnen, upphöjd på ett kors av trä, ber för bödlarna, för deras förlåtelse, och ger upp andan. När hans hjärta hade brustit av sin kärlek till den här världen. Då känner vi igen våran konung. Inte den hyllade. Inte den som kunde gripa makten. Men den som var beredd att ge sitt liv. Som var beredd att gå den vägen för oss. Och det är också där som hela skapelsen känner igen honom som kung. Officeren som stod vid korset, när han ser hur han dör, faller ner och konstaterar att den mannen måste ha varit Guds son. Och när aposteln Johannes mot slutet av sitt liv får skåda in i himlen i uppenbarelseboken och får se bokrullen där Gud håller, har skrivit ner sin plan för hela historien. Och han gråter över att det inte finns någon som är värdig att öppna boken och läsa och föra historien till sitt slut. Så säger en av de äldste som står där: gråt inte. Ty se, han har segrat. Lejonet av Judas stam. Skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och så vänder han sig om och så får han syn på ett lamm som har blivit slaktat. Och så faller alla ner och sjunger: du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och länder och språk och folk. Ty du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och de ska vara kungar för evigt. Vägen till makt i en värld där mörkret har makten går genom våld, genom hat och fruktan som driver människor att bevara sig själv före allting annat och är beredd att offra nästan vad som helst för att värna sitt eget. Men kärlekens väg till makt går genom korset. Och det som sträcks ut till var och en av oss, och det som vi är här för att fira idag, är att den vägen till härlighet är öppen för var och en av oss. Det korset står och har stått genom hela historien, orubbligt. Nerkilad i en orubblig frälsningsgrund. Och den som var beredd att prisa honom när han red in i Jerusalem. Den som var beredd att döma honom till döden sen och kräva hans korsfästelse. Lika har tillgång till det korset, till den frälsningen. Att se att verklig makt kommer av att han var beredd att ge allt. För det har Gud gett honom namnet som står över alla namn. Det är naturligtvis inte så att vi är dömda till frihet. Han har inte tvingat oss ut i frihet. Herren älskade oss alldeles för mycket. Men han har brutit våra bojor. Han har krossat låset som höll oss instängda. Och så viskar han med varsam röst: kom till mig, alla ni som är tyngda bördor. Jag ska skänka er vila. Och han kan göra det nu. Därför att han betalade priset när han bar sitt kors. Han säger: jag kan ge dig liv och liv i överflöd. Och han kan göra det därför att han betalade priset med sitt blod. Han säger: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Och han kan säga det därför att han lät sig bryta sönder för vår skull. Vi ska ta en stund nu där vi får tillfälle att ta emot det erbjudandet om vi vill. Vi har här ett gäng tunga stenar. Vad är det så att du kom hit idag med bördor? Är det så att du kom hit idag med skam eller skuld? Att du kom hit med fruktan? Att du kom hit bunden i någonting som du inte längre kan kontrollera och längtar efter frihet? Så finns det möjlighet för oss att ta en sten och låt den här få representera allt det. Och så bär vi fram det till honom och lägger det under korset här framme. Som ett uttryck för vår bön. Som ett svar på hans erbjudande. Ja, Herre. Jag kommer till dig med min börda. Jag vill ha vila. Ja, Herre. Jag vill ha din frihet. Ja, Herre. Jag känner igen dig som min konung när jag ser dig bruten. Och jag vill dela din härlighet. Vi tar en stund medan vi sjunger lite tillsammans. Och så finns det möjlighet för dig som vill att lägga ner din börda vid korsets fot. Vet bara det. Att det som ingen kunde ta ifrån honom gav han för din skull. Och det betyder att den som är köpt med mästarens blod kan ingen rycka ur hans hand. Vi ber. Far, vi tackar dig. Vi tackar dig för detta outgrundliga och överväldigande under av nåd. För att du i så djup kärlek till oss kom för att ta vår börda på dina axlar. Kom för att låta ditt ljus få lysa rakt in i vårt mörker. För att du kom för att låta den här världens hat och fruktan drabba dig. Du var beredd att göra det för att vi skulle få frihet. Vi ber nu, Herre, att ingen av oss ska hålla kvar vid den börda som du dog för att rädda oss ifrån. Utan ge oss modet att i tacksamhet lägga våra liv och allt det som tynger oss, vår synd, vår skuld, vår skam, vår brustenhet och våra misslyckanden vid ditt kors. Hjälp oss, Herre, och tala i oss så att vi lär känna dig som tjänare. Så att vi också kan prisa dig som Herre. I Jesu namn. Amen.